dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Swedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Swedol för säkerhets skull.
Sveriges nya fotbollspodd.
De har den bästa truppen. De har en väldigt skicklig tränare och framförallt så har de en organisation som är helt fantastisk. Och där är de ljusa för de andra svenska klubbarna.
Med Sveriges skönaste gäster.
2,5 miljarder har de spenderat på två spelare. Man får 27 års kontrakt. Man skriver för ett känsla, man är klar för 27 år. Man är där 62 år gammal. Jag sitter på bänken lite. Ett år kvar på kontraktet.
Veckans största snackisar i podden 90 minuter plus tilläggstid.
Jag såg olikheterna emellan dem. Så jag sa till Tony att jag inte var säker på ifall det var han som var pappan till Melissa, eftersom att det inte fanns några likheter. Och nu så visade det sig att Tony inte är pappa.
Oh, herregud alltså.
Sverige, vi har samlats för att återigen bringa er Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anders Donomino och med mig gör att ha i vanlig ordning min persiske vapendragare, känd från Bäst i test och trissreklamen, Berus Aktelakner, snäll, tack, Badre! Och sen så har vi Borås egna Magic Mike, eller DJ Hunk från Jordbro. Mina damer och herrar, Hampus!
Hello!
Hur fan mår du, Hampus?
Jo, men det är bra fan. Jag tränar för första gången på 2 månader idag.
Är det sant? Du ser ut som en riktig hunk.
Ja, jag gör det va?
Ja, faktiskt. Du är väldigt tränad för att inte träna så mycket.
Ja, men jag håller ändå. Jag kan äta hur mycket som helst, men jag går aldrig upp i vikt.
Fan, då har du bara, vänta tills du kompenserar 35.
Ja, vänta du bara.
Ja, jag såg också så där.
Ja, om jag andas på en pizza, jag behöver boka 2 Peter Pass till. Men innan vi fortsätter så är vi igång precis som vanligt. Vi har ett stolt samarbete med Coca-Cola. Och just nu så har Coca-Cola sin Coca-Cola K-Wave. Det är alltså en limited edition smak som är K-pop-inspirerad, som finns i utvalda butiker. Den är alltså limited edition, det vill säga att den finns bara ett tag, sen försvinner den för alltid. Den är god, den är sockerfri och jag känner smaket av banan. Tänk dig att det finns en godis, banana skit, heter det så? Den är så här, man käkar så här.
En blandning av det och vanilja.
Ja, väldigt gott. Så smaka den om ni inte har. Och tack Coca-Cola för att ni sponsrar Sveriges enda talkshow. Då är vi igång.
Livets dryck.
Ja, grabbar. Nu är pusselbitar ute när folk lyssnar på det här.
Känns det som den sista pusselbiten är lagd?
Den första pusselbiten är lagd av 4. För det är 4 singlar. Singel nummer 2, den är jävligt wavy. Singel nummer 3 kommer få folk att gråta. Och singel nummer 4 kommer vara wavy.
Vad innebär wavy?
Det är bara en vibe.
Aha.
It's a vibe, fam.
Det är som att du surfar på en wave alltså.
Ja, det är riktigt trevligt faktiskt. Och så är det. Och vi kan ju också med glädje, vi berättade det förra veckan, att Lyko har klivit in som sponsor också till Då är vi igång. Och Berra, du har med dig någonting idag. Vill du göra unboxing för oss? Eller vad är det för
jag tycker ju Lyko är så spännande, va? Ja. För de har så mycket olika saker.
Berra hatar ju inte hudvård.
Jag hatar inte hudvård.
Eller hårvård.
Och jag tänker
eller bara vård.
Under en tid här så ska folk få liksom, de ska få liksom, vad säger man, utveckla sin relation till hudvård och till beauty-sektionen.
Okay. Skulle du säga att du är beauty själv?
Jag skulle säga att jag är någonstans mitt emellan.
Alltså man
jag är mellan Bianca Ingrosso och Hockey Trunk.
Ja, jag fattar. Du är mellan, du är alltså mellan skönheten och odjuret.
Ja, exakt. Och till skönheten och odjuret till ära så har jag med den här.
Vad fan?
Och då undrar ni, är det persiska fantomen på operan? Men det är det inte. Det här är, mina damer och herrar, vet du vad det här är?
Berätta.
Det här är en LED-mask, eller LED-mask, med infraröd belysning. Och det gör det att det stoppar ditt, liksom, vad ska man säga, alltså cellerna i huden. Som gör att vi åldras. Den liksom stoppar den processen så att du kommer se yngre och fräschare ut.
Alltså vet du, jag var inne på din Instagram bara häromdagen och stalkade dig lite.
Ja, ska jag sätta på den här medan
du gör det. Jag stalkade Berras Instagram lite och hittade bilder på han och hans respektive från så 2017. Och jag insåg att du har fan inte åldrats en dag.
Tack brorsan. Och vet du varför?
Varför?
Det ska jag tala om för dig strax. För de som kollar på mig nu...
Vi välkomna veckans gäst, Wankers!
Välkommen! Wankers från Ekerö. Den här ska man ju spänna fast här bak, då, men för att inte förstöra håret och era upplevelser där hemma så har jag satt på mig den så här.
Uh-huh.
Sen trycker man bara...
Och.
Vad händer, brorsan? Nu, jag blev Dominik Hatschik från hockeymålvakt från 98.
Nej, du blev Hatschik från Tekken 3.
Hatschik.
Men det här är bra för dig då, eller?
Den här har man på max 10 minuter per dag. Och vad händer då? Jag tänker att man ska få se processen. Så att man kommer kunna puncha in på mitt ansikte nu. Ja. Sen om någon månad eller två kan man säga så här, ej, vad är den här Benjamin Button från skön sådär?
Men den, alltså, du ser ut som den trummisen i Smash Into Pieces.
Ja.
Vet du vem det är? Han ser ut sådär.
Michael Myers, känner ni till han?
Nej.
Ja, han skräckfiguren med en sån vit hockeymask.
Alltså, rekommenderat att ha inte det här på första dejten.
Nej.
Och om du har någon som du dejtar, berätta vad den här masken är till
för. Vet du vad jag tror? Om man har en dejt hemma, eller man är med sin tjej, och man ska ha en spa-kväll, och du whippar fram en Current Body Skin, The Beauty Device Expert, sån här hockeymask, då får du pluspoäng.
Men det här, alltså jag kan rekommendera det här för alla.
Alltså en man som tar fram det där innan ni ska ha spa-kväll, det är en man som vet vad han vill i livet.
Man är 10 minuter, lägg 10 minuter av din dag, tänd ljuset på spa-musik, blunda lite, gör lite mindfulness. Sen du kommer se ut som en, jag vet inte vad, du kommer åldras successivt.
Ja, jag fattar. Spännande. Lite obehagligt, men absolut spännande.
Så 10 minuter om dagen.
Det bästa är också att om du är i ett mörkt rum, du kan använda den som Halloween-mask också.
Faktiskt.
Det finns liksom många
om du behöver gå ner i cykelförrådet, sätt på den här lampan i paj, du kan bara tända och du kan hitta allt du behöver i förrådet.
Men, det här, men vad är det gör med din hud? Jag fattar
den här inte. Infraröda belysningen gör ju att cellen får liksom... Det här som gör att vi blir äldre och påskyndar den här cellförändringen och processen. Nu pratar jag liksom, man får ju gå och läsa på lite bättre. Ja. Det finns ju på Lykos hemsida. Men det gör att den stannar upp och så föråldrar den här processen. Och liksom, på ett sätt kan man säga då, enkelt förklara, att liksom föryngrar cellen som gör att vi liksom inte får de här ålderstecknarna med huden. Okay. Liksom.
Det som
gör
jag har det ansiktet med dig.
Nej men, ja, exakt. Nej men det gör liksom att du håller det fräschare. Liksom.
Fattar. Spännande. Vi kommer lägga en länk i beskrivningen om ni vill testa den här hockeymasken.
Jag tänker att man ska få följa min process. Jag kommer göra 10 minuter per dag. Okay. Och så får man se om någon månad två.
Om stay tuned. Om Bärra kommer tillbaka så är som 13, då vet varför.
Exakt. Om jag lapp hemifrån för att jag ska vara här för mina föräldrar. Då vet ni att det
har
funkat.
Ja, men jag har en grej med mig. Eller okay. Två grejer. Vi har ju pratat om parfymer i den här podden. Och jag satt och tänkte häromdagen så här. Eller det började med att jag satt med en taxi. Och i den här taxin, av någon anledning så doftade det som hemma hos min gammelmormor i Vitryssland. Alltså i Belarus.
Hur fan doftar det?
Nej, det är blandade. Det är mycket det är odörer av olika slag. Men då slog det mig hur lukter kan ta mig tillbaka till människor. För första gången på länge mindes jag, men hon dog för väldigt länge sedan. Men då mindes jag henne för första gången väldigt länge. Alltså jag har inte tänkt på henne på länge, för att hon dog för liksom 15-20 år sedan. Men då kommer jag att tänka på så här, vilka parfymer tar mig tillbaka till specifika personer som betyder någonting. Och det finns två stycken. Den första... Det är en parfym från YSL. Den heter Le Parfum, Yves Saint Laurent. Den här parfymen...
Den här måste jag dofta på. Jag är ändå parfymexpert.
Och den här parfymen ska jag berätta för er. För några år sedan var jag tillsammans med en tjej som heter Filippa Toremo. Ni vet ju förmodligen vem det är för att ni är mina kompisar. Men hon köpte den här parfymen till mig en gång. Mm. Och när jag känner doften av den här parfymen, då blir jag påmind om... Alltså, det, så här, vår relation kanske var inte alltid tipptopp. Men... Bara nu, när jag känner den här lukten, då tar jag tillbaka till, det var Let's Dance, jag hade köpt min andra lägenhet, 34 kvadratmeter vid Rörstrandsgatan, och vi hade jävligt fina stunder ändå. Alltså de fina delarna av vår relation kopplar jag någonstans till den här parfymen på ett sätt som jag tycker är så jävla fint. Mm. Sen har jag en parfym till, och den här parfymen, det är på ett ännu mer känslosamt plan. Det här är Jean-Paul Gaultier Le Male. Det här är en tidslös klassiker.
Det där är sjukt.
Men min farsa hade alltid den här parfymen. Och vet, när jag var liten, jag satt alltid och väntade. Alltså jag luktade på den här i morse och blev emotional. För att jag togs tillbaka. Vänta. Det är helt sjukt. Det är så jävla så här. Det är så surrealistiskt på något sätt.
Mm.
För att när jag var liten, då satt jag alltid och väntade på... Min farsa kom hem väldigt sent från jobbet, han jobbade som bilmekaniker. Och alltid när han kom hem, då jag satt och väntade på att han skulle komma hem. Och vi hade en sån lång korridor hemma. Och jag satt alltid och väntade. Och när jag hörde hans nyckel gå in i dörren, då sprang jag alltid till dörren och plockade upp mig och kramade mig. Och så luktade han så där.
Mm.
Och det blir så jävla så här... Jag minns det så tydligt, för jag satt och väntade på han varje dag. Och det finns något fint i att liksom... få tillbaka de känslorna, framförallt när det är någonting så fint som liksom ens far som man inte kan, alltså jag kan ju inte träffa han längre i och med att han inte lever, och då blir det här ändå något på något, alltså jag tycker det är fint med parfymer att man kan få tillbaka känslan av människor som kanske inte finns kvar längre, eller så här, hur dofter kan ta en tillbaka till platser på något sätt. Jag minns när jag bodde i Dubai och när jag kom hem till Sverige och kände doften av blöt asfalt på sommaren, då kunde jag också bara säga den det tar mig tillbaka så mycket. Och jag tycker det är någonting sånt. Så när jag får barn, då ska jag verkligen ha valt en parfym. Förmodligen den här som min farsa hade också. Och det är den enda jag ska ha. Så att den dagen jag går bort, eller om jag blir kidnappad kanske eller något, och försvinner. Nej, men om jag någonsin försvinner, då kan de alltid komma tillbaka till mig genom den doften. Och det är fett tycker jag. Det är lite så här en grej som jag tycker är vacker på något sätt.
Ja, så jag måste säga att just den här parfymen, vet du, Jean Paul någonting. Ja. Det här var liksom den första parfymen som jag också köpte när jag var yngre. Som liksom introducerade mig för det här att parfymer kan liksom dofta någonting som inte är logiskt. Men som ändå är... Den har ju den här mystiska doften.
Jag tycker den känns väldigt manlig.
Den känns manlig, men den har ju ändå en sötma i sig som ändå gör att det blir liksom... Förut var det alltid så här... De parfymerna jag hade, de var ganska så här man, kvinna. Den här... Den var liksom någonstans emellan, men den hade, det var man kunde inte sätta fingret på vad fan doften här, men den var så speciell. Jag kommer ihåg, jag vet inte hur gammal jag var, 14 någonting sådär, och när jag köpte den här. Och det var det som liksom introducerade mitt parfymintresse, för jag bara, ej, man kan liksom dofta så här. Det var som att man liksom förändrades som person genom sin doft. Och som du säger, doft, alltså doftsinnet är ju väldigt starkt. Det kan ju vara parfym, det kan ju vara någon maträtt, det kan ju bara göra att man bara shit kastas tillbaka till när man var ung eller någonting, för att du känner det där minnet bara kommer direkt genom den här jävla doften, så det är så jäkla starkt. Och den där parfymen, den är också helt sjuk. Jag är också helt otroliga, alltså när jag känner den doften när det sprutade, jag kände direkt så här, jag såg direkt när jag var 14 bast och höll på med mina grejer och åkte mopp, alltså jag bara såg de här bilderna framför mig spelas upp igen.
Jag börjar också känna nu. För farsan hade också exakt den parfymen.
Det är riktigt bara parfym.
Nej, men den här, den var ju, alltså alla den här, den var ju helt, den var helt insane ett tag.
Ja, jag tyckte flaskan var så cool när jag var yngre. Det är sjuk nostalgi på den parfymen.
Men jag är också nyfiken, ni ska kolla på YouTube, kommentera om ni har någon parfym som ger er känslor. För det är alltid kul att se. Och vi kommer länka de här parfymerna i beskrivningen. Och tack så mycket, Lyko. Men det finns något med parfymer, Hampus, som du har tagit fram. Det är någon slags trend bland ungdomar.
Ja. Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Swedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Swedol för säkerhets skull.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Och det går ju någon lurig trend nu att ungdomsgäng samlas i olika butiker och doftar parfymer på sina raster.
Och när du säger ungdomsgäng, då menar du inte liksom
gäng. Du menar typ så här grabbkompisar.
Grabbkompisar i grupp.
Precis.
Som har en hobby.
Skolungdomar.
Ja, och är harmlöst.
Yes.
Fy fan vad mysigt.
Så vi kan höra lite på vad de säger i butiken.
Det är väldigt många unga killar som har börjat intressera sig av att dofta på parfymer, känna och klämma. Fråga liksom, vad är sommardofter, vad är vinterdofter, toppnoter. De kommer, kompisgäng.
Men fan vad grymt.
Vet du vad jag tror? Philip Dickman har något med det här att göra.
Är det så?
För han har gjort jättemycket parfymcontent.
Jag trodde att vi skulle ta oss åt oss lite här. Nej, men jag har pratat om parfymer och sånt.
Det är få människor jag känner som brinner för parfym lika mycket som Philip Dickman. Han har en hel samling och han pratar också om så här olika toppdofter, vad heter det? Massa sådana grejer. Men det är kul ju.
Men kan ni hålla med om att man, alltså jag kan inte lukta på mer än en parfym typ. Sen så känner inte jag doften.
Nej, man måste lukta på kaffe då.
Ja, men jag fattar vad du menar. Om jag doftar på för många, då blir jag typ illamående. Ja. Alltså blir yr. Ja. Men jag tycker att det här är nice. Alltså, jag tycker så här. Det finns ju få saker som man ändå kan påverka. Eller få saker. Det finns ju saker man kan påverka. Men vissa av dem som ändå, alltså, det finns ju få starka grejer. Jag tycker doft, det är en sån underskattad grej. Ja. Alltså liksom att dofta gott.
Och det är viktigt att dofta.
Det gör så jäkla nice. Säg att du...
Första intrycket.
Säg att du ska in på ett möte. Det kan vara alla möjliga samma. Det kan vara att du ska träffa din kärlek. Eller din dejt. Eller du ska träffa en kompis. Eller du ska... vad vet jag? Du ska... spela en fotbollsmatch och du ska träffa domaren och du doftar, alltså alla de här grejerna, det bara förhöjer ditt tillstånd. Man blir så här, den här killen eller den här tjejen, fan hon är nice, hon doftar gott.
Jag älskar när folk säger till mig, fan vad gott du luktar.
Det är det bästa, det är den bästa komplimangen man kan få. Och jag måste bara säga att så här, alltså det här är ju riktigt nice, för det är någonting med parfymer, att så här, man kan ju inte få nog. Och jag älskar den här känslan när man introducerar till en ny doft, när man blir så här, vad i helvete vad det här för någonting. Den här måste jag ha. Ja. Och så tar man på sig den. Det känns som att man blir en helt ny person när man doftar någonting nytt. Jag vet inte om ni kan känna det. Jo, det när man har en ny schysst parfym som man kör och man känner det. Man bara, det blir en helt annan grej. Alltså. Ja.
Det är spännande.
Jag måste bara säga, kanske är så. Jag menar, vi har ändå pratat om parfymer och jag har ändå velat gatekeepa vissa. Kanske är så att vi släpper på några av de här...
Några hemligheter. Några SE Rock Airmen. Jag har delat årgångar. Med mig mer. Jag tycker ju man kan... jag har inga problem med att berätta vilka parfymer jag använder. Vi hade en lång diskussion om det här. Men den här YSL och den här Jean Paul.
Fantastiska...
gillar jag som fan. Men det är också så att jag bara tar till fina ställen och så här. Det är trevligt.
Det är ju perfekt också årstidsmässigt skulle jag säga.
Ja, men parfymen kan verkligen lyfta alltså ens personlighet och aura. Ja. Nu när Evelina till exempel skrev in på kontoret här. Jag kände verkligen så här, bara att hon hade en god parfym så doftar det liksom professionalism.
Professionalism? Och, ja. Klass!
Exakt. Skön jävla aura.
Han bara, inte så mer fattiglappar. Ja, nej, men jag fattar vad du menar och jag håller med. Och parfym är liksom, det var som jag sa, det kan vara en så enkel grej att du går in på ett möte och du kommer in.
Du tar rummet med din parfym.
Och du bara, din liksom doft bara liksom, vet du det, du liksom bara tar över rummet. Du omfamnar de andra med din doft. Och sen ska ni prata. Du redan där har du vunnit 10-15% av deras uppmärksamhet. För att om man vänder på det, om du kommer hit och doftar onajs.
Ja, det är knas.
Det spelar ingen roll hur skön det är. Folk kommer bara, är han eller hon doftar inte nice för det här? Eller att du liksom bara, har han inte tagit hand? Det är en känsla. Jag tycker det är viktigt att man ändå är hel och ren, skulle jag säga.
Som dig, mycket polerad man.
Polerad.
Men på tal om en man så ska vi nu prata om någonting väldigt, väldigt, väldigt viktigt.
Jag vet inte om jag är redo för det här.
Nej, alltså det här är... Alltså jag var ledsen häromdagen. Alltså mitt hjärta gick sönder. Jag kände, fan, varför baba, varför? Ni som har följt Då är vi igång och vår YouTube-kanal ett tag, ni vet att vi har reagerat på ett program som heter Älska, älska inte. Och en av huvudkaraktärerna i Älska, älska inte är en kvinna som heter Annika som vi har haft med på den här YouTube-kanalen. Och det finns en svärson till henne som heter Tunny och han har en kvinna som han har hämtat hem från Filippinerna. De har ett barn tillsammans och han har blivit ifrågasatt i huruvida han är pappan eller inte. Och det har varit diskussioner, divideringar och han har levt i förnekelse. Och nu så visar det sig att Tony inte är pappa.
Oh, herregud
alltså. Alla anade ju ugglor i mossen i liksom att huruvida Tony inte var pappan eller inte. Eller som Annika själv sa, nej men den där ungarna är ju så asiatiska, det bara går. Som hon sa när hon var med.
Så att den kan bli så.
Ja, och jag satt och kollade på vårt Annika-avsnitt häromdagen när det här kom ut. Och bara så här, där och då, när det fortfarande var ovisst, då var det ju lite roligt att hon var så jävla hård. Nu gör det ju bara ont igen. För att jag tycker så fucking synd om Tony. Men Christy la upp en TikTok som hon nu har tagit bort. Den finns inte kvar någonstans på internet. Men Aftonbladet gjorde en artikel där de berättar då att i en numera borttagen video på TikTok berättar Christy att hon träffade sitt ex bara några veckor innan hon och Tony möttes. Hon säger att hon inte visste att hon var gravid när hon träffade Tony eftersom att det fortfarande var i början och att hon inte kände igen symptomen då det var hennes första graviditet. Hon upptäckte att hon var gravid först när Tony hade kommit tillbaka till Sverige och säger att han blev glad när hon delade nyheten. Sen föddes Melissa. Jag såg olikheterna emellan dem så jag sa till Tony att jag inte var säker på ifall det var han som var pappan till Melissa eftersom att det inte fanns några likheter, säger hon i klippet. När det gick upp för henne att Tony inte var pappa till Melissa ringde hon upp honom och sa det och att det var okej ifall han ville göra slut med henne på grund av det här. Tony sa att oavsett vad, även om han inte är den biologiska pappan till Melissa så kommer han fortfarande älska Melissa och mig. Han accepterar mig och bryr sig om vad personer säger. Och det här säger Christy med tårar i ögonen. Hon avslutar med att säga att de som tror att hon ljuger och utnyttjar Tony vet inte hela historien. Sen fick jag ett DM på Instagram. Det var någon som skickade ett inlägg. Det finns ett Instagram-konto som heter Kändisbebisarna. Som lägger upp så här kändisbebisar av något slag. Och det här berättade ju Annika för oss när hon var här. Att Tony och Christy från Älska, älska inte har fått sin andra dotter Arabella. Storasystern heter Melissa. Så nu, för att Annika, hon var ju skeptisk. Hon trodde ju inte Tony var pappa till det andra barnet heller.
Ja, exakt.
Och det är så jävla sjukt.
Men alltså, Gina,
Annika hade rätt förra gången.
Jag vet, jag bara undrar så här. Alltså det finns saker jag tänker på. Det ena är innan då, vet du det, innan då Christer blev gravid. Var det så att hon träffade Tony också långt innan det? Eller betyder det här att hon har då liksom varit med någon annan emellan?
Nej, hon träffade sitt ex.
Okej.
Okay. Och de...
De träffades någon gång och sen ja, slutade...
Ja, gjorde zitch.
Ja.
Och hon blev gravid utan hon visste ju inte det då. Men jag antar att alltså, de gjorde samlag. Sen hon blev gravid. Sen träffade hon Tony. Och hon var ju med Tony också förmodligen. Sen åkte Tony hem. Och hon inser att jag är gravid. Och då har hon ju varit med både Tony och sitt ex. Och då när barnet... Och hon sa, och enligt den här videon då, och enligt Aftonbladet, så sa hon till Tony att säga, jag är inte säker på om du är pappa.
Mm.
Men det här visar de inte i programmet.
Ja, det gjorde de ju verkligen inte. Jag undrar bara också så här, hur fan mår Tony nu?
Jaha, jag vet inte. Han har inte uttalat sig.
Men grejen, alltså, det är så mycket för att... Man undrar liksom hur mycket Tony visste om att det kunde vara så här.
Mm.
Och sen undrar man också liksom hur mycket det påverkar honom.
Ja.
Och som du säger, den andra graviditeten var ju också lite oklar.
Ja.
Men där måste det ju vara Tony som är pappa. För det, annars är det ju
det riksknas. Måste det inte alls.
Nej, men annars är det ju riksknas.
Ja, ja, ja. Då har han öppnat dagis.
Ja, på andras bekostnad.
Ja, nej, på hans bekostnad.
Ja, på hans fast med andras, exakt. Ja.
Men... Jag hoppas ju såklart att det är hans barn. För det kommer, jag tänker att det måste ändå lindra smärtan från att Melissa inte är hans barn. Måste väl ändå, det måste bli lättare, det blir så plåster på såren. Men nu har vi i alla fall ett barn som är vårt.
Ja, och han knyter sig då an lite mer till hela den här konstellationen. Innan var det så här, ja, men många var osäkra kring Christy och vad hennes uppsåt var. De får ett barn. Men får de ett barn nu där det liksom... Då, är de då två barn, då har ju ändå de tagit ett ganska stort kliv in i familjelivet.
Ja.
Och den andra bruset som fanns där borta när Christy bodde i, vet du det, var det Filippinerna?
Ja.
Det liksom har man ändå stängt den dörren till. Ja. Alltså då har de ändå börjat någon form av seriös familjeliv. Ja. Och han är ändå pappa till ena barnet.
Ja.
Får man hoppas. Men när får man veta... Alltså, får vi veta någonting? För vi kan ju säga det. Det är många som ändå frågar oss om älskar
inte. Ja, det kommer tillbaka.
Det kommer ju tillbaka.
Så fort Bachelorette är över, då går vi tillbaka till älskar inte.
Men tror du vi får veta den här säsongen om det andra barnet?
Jag vet inte. Jag hade velat ringa Annika.
Jag skulle precis säga, borde vi inte ens hämta Annika hit ett till avsnitt?
Alltså egentligen borde vi hämta Tony.
Uff.
Alltså det hade varit...
Hade folk velat att vi hämtade Tony, tror du?
Jag hade velat att vi hämtade Tony.
Ja, men tror du att folk hade bara, shit, hämtat Tony?
Men vet du vad jag tänker också? För att jag känner för Tony.
Jag känner garanterat
alltså, när jag lyssnar på Tony prata. Ja, jag är här med Melissa och Christy och Edvard, familjelivet. Och ja, vi ska ha tjejer, små tjejerna, vi ska gå ut och gå. Det familjelivet. Ingen älskar familjelivet mer än han. Kanske Charles. Men utöver det. Och det är därför det gjorde så ont i mig någonstans. När de sa att Tony är inte pappan. Men det är så mycket människor, inklusive vi. Men också Annika, också produktionen. Också bara alla tidningar och allting. Som har pratat så mycket om Tony. Men han har inte fått svara.
Han har aldrig kommit till tals.
Nej.
Men jag tror att han medvetet har liksom också velat hålla sig borta.
Jag tror han kommer säga nej om vi frågar honom. Men jag tycker att vi borde ändå ge...
Nej, men vi måste kolla med Tony om han vill komma. Ja. För att det finns, alltså, det här handlar inte heller om, det ska vi vara tydliga med. Det handlar inte om att vi ska liksom försöka liksom göra... Alltså, inte sätta dit han. Utan
nej.
Det handlar om att säga, vi vill ju höra...
Ja.
Vi känner ju för Tony, som du säger. Vi vill ju bara liksom att han ska få en chans att liksom döda det här som finns där ute.
Ja, men det är också så här, jag kan känna igen mig i Tony. Inte att det är så här, jag är familjelivet. Men det här med att han vill så mycket.
Mm.
Och det här kan jag se till när jag ser tillbaka på vissa liksom relationer och sånt. Att även fast det inte har varit rätt så har jag kämpat och kämpat. För jag ville ha det här kärlekslivet. På samma sätt som han vill ha det här familjelivet. Och jag känner så mycket för honom. För han är så fin och han vill så väl. Och det enda han vill, brorsan, det är att ha sin lilla familj i Bjöd. Och chilla kant och gå promenader och laga tacos och kolla på tv. Sen ibland kanske ta en beira med grabbarna. Det, han vill ha det här småstadslivet.
Mm.
Och jag önskar jag kunde ge det till honom på något sätt. Jag hade gjort det. Men det hade varit spännande.
Alltså, vi måste kolla för att alltså, det känns som att så här, det har varit en spänning som har hängt i luften. Ja, och
men det är också han måste också få säga sin piece.
Jag håller med.
Sen har jag ju valt att inte göra det, men jag hade jättegärna gett han den, liksom, det fönstret.
Ja, och det är inte heller bara barnfrågan. Det är så många andra grejer man vill prata med honom generellt.
Bara så här, för uppenbarligen så visste han mer än vad han sa i liksom programmet. För att det var han i programmet, så som han sa, sen kan det vara en klippningsfråga så här också. Men i programmet, då säger han ju liksom så här, att han tror att han är pappan. Han säger också att om han inte är det, då kommer han ändå ta hand om det som det vore hans egna. Men det finns ingen indikation på att han skulle tro att han inte är det. Och det här är ändå då, enligt Christer, hon har ändå kommunicerat det här. Så jag vet inte. Jag har många frågor och jag hoppas innerligt att det andra barnet är hans barn. Och om det inte är det, då hoppas jag att han kan hitta det i sig att som han säger då, liksom vara pappa till de här barnen. Alltså som om det vore hans egna. Jag får en rädsla i att han ska resenta de här barnen över tid. Alltså över tid att den här känslan han har nu ska försvinna för att det inte är ett blodsband typ. Och jag vill inte det för honom eller för barnet eller för någon liksom. Det är väl bara det.
Nej, alltså jag tycker vi får göra ett research. Försök och kolla.
Vad säger du, Hampus?
Nej, men jag har hittat en bild där och av bilden att döma så ser det ändå ut som att barnet faktiskt ganska likt.
Jag ska när buska först dörren när Jonas ska öppna den.
Kilios.
Kilios.
Okej, här har vi då en bild på barn nummer två. Det här är mycket mindre asiatiskt ändå.
Faktiskt, det måste man ändå säga.
Det ser mer ut som Tony. Jag kan höra det där barnet prata skånska.
Ja, exakt. Ja, exakt. Det kan man ju verkligen se. Sen får man ju bara hoppas att det är så. För att... bara för att den inte är från Filippinerna så behöver den inte vara från någon annanstans.
Nej, så är det. I slutet av dagen, Tony, om du hör det här. Det enda jag bara vill, det är din lycka, brorsan. Vi har känt för dig, vi har varit så här sen dag ett bara hoppas det löser sig, fan.
Jag ska precis säga, jag hoppas att han är bara liksom inte, jag hoppas att han är glad så att han inte, att det här inte fuckar upp någonting för att det här var liksom bara, nu kom
han
ut,
hamnade också så mycket liksom i skvallerpressen på ett sätt. Som jag kan tänka mig är lite jobbigt. Och vi finns här om du vill berätta din sida av det. Och det är ju i alla fall väldigt, väldigt spännande att följa om inte annat.
Verkligen.
Och ja, vad tycker ni? Kommentera där nere.
Nej, men på tal om realityprogram då, så jag började kolla på Gift vid första ögonkastet. Och då var det någonting som slog mig där hela konceptet fallerar egentligen.
Okay.
Enligt mig då.
Okej, berätta.
Jag kommer rabbla upp deltagarnas namn och ålder så kan ni kanske gissa vad det handlar om.
Okay, det fallerar inte att jag kommer med som kärleksråd efter programmet, va?
För du, nej, vet, det är för höjligt.
Du vet att jag finns med där som kärleksexpert med psykolog. Jag vet inte hur fan jag hamnade där. Men...
håll i nu. Okay. Linnea Ahlsberg 27.
Mm.
Anastasia Exner 27. Torsten 27. Emmy 26. Mattias Cedergren 27.
Oj.
Gift vid första ögonkastet i den åldern. Alltså jag tänker så här. Det är väl det sämsta man kan göra om man ska hitta sin kärlek. Att gifta sig. För enligt statistiken så alla äktenskap försvinner. Eller så här, slutar i skilsmässa.
Alltså
efter
du menar
giftermål.
Konceptet i sig. Mellan två personer i den åldern.
Ja.
Alltså jag vet inte, 27 är gammalt på vissa ställen.
Mm.
Alltså i Borås, om du inte är gift när du är 27, då är det nog konstigt. Alltså tänker jag.
Ja, delvis. Men jag tänker så här. Att gifta sig i den åldern, det är ingen bra idé om man vill hitta sin kärlek.
Ja, men jag kan fatta vad du menar. Också att det känns som att man är väldigt ung. I alla fall i Stockholm är man ung.
Ja,
Gäller blir ju det större stället ska flytta. Det är bara 47, det är fett ung. Men gifta dig. Nej, men det jag menar bara att så här, det känns som att så här, du kanske har grejer du vill göra i livet. Och så där. Men jag tänker också någonstans att de som söker det här programmet, de är väl ändå ganska redo.
Ja, de gör, annars hade
så
de väl inte sökt.
Så att det är inte så att de bara, fan, ska jag liksom jobba i Rådhus på Bargatan eller ska jag vara med gift i första så att jag tycker ändå att så här, de är väl ändå mottagliga för att göra det. Men, man kan ju tycka att så här, det är ett ganska extremt sätt att gifta sig på. Samtidigt så idag med datingvärlden som finns, jag vet liksom inte om det är bättre än där. Här finns ändå folk som försöker matcha upp dig med rätt preferenser som ska göra att du på något sätt ska kunna ha relation.
Men det är också så här, vem är de? Alltså det makes ju ingen sens egentligen. Det finns, det kan ju inte lägga en liksom kalkyl på vem din, alltså det finns ingen algoritm som kan säga till dig, nej, det här är den bästa för dig.
Nej, men
det enda som kan jag veta, det är du själv.
Men jag har ändå lite insight eftersom jag har varit med i kärleksrådet i för första ögonkastet.
Vad är det? Är det så här,
alltså efter varje program så finns det ett kärleksråd.
Är det ett program i programmet?
Alla,
är det som killarna avslöjar allt?
Nej,
eftersnack.
Ja. Det är ett eftersnack. Så det är efter varje avsnitt så finns det sådär. Och jag är med i typ 3 styckna. Så det finns tre vettiga människor och jag som sitter med de här grejerna. Och i vissa avsnitt. Sen är det lite olika. Och då diskuterar man avsnittet som har varit. Men då pratade man med de här psykologerna. Och jag var som du. Jag bara, alltså, hur funkar det här liksom? Är det så här, din favoritfärg är också blå. Bra, vi har en match. Eller liksom, på vilken nivå är det? Och då var det så att det är alltid från så här politisk ställning, så här, vad röstar du på, värderingar och sånt där. Och sen så typ visar de lite bilder på folk. Och så säger du typ så här, men jag är lite mer attraherad av det här. Alltså förstår du? Det är som att de visar dig med Hampus. Och så bara, vilken är mer av den här typen? Och det behöver inte vara att det här är deltagarna.
Ja, de
visar liksom generellt bilder på människor. Där man också, så att det finns ändå ett attraktionstest. Det är inte bara så här Excel. Att de har kollat så här, den går och lägger sig 10, den älskar ägg och bacon till frukost. Ja, alltså, det är inte sådana grejer. Så det finns ändå ett attraktionstest där man ska kunna se liksom, den här typen är Hampus. Du kanske säger så här, jag älskar folk som är långa, som är så här, som fan vet jag, spelar basket, sådana här saker. Och så försöker de med det.
Alltså, vi har ändå reagerat på Gift på Skönkastet förra året. Och jag minns att det som gjorde det så spännande, det var ju att de här människorna lägger alla sina ägg i en ytterst främmande korg. I att så här, jag fattar varför det blir rabalder. Alltså det är grejer som går åt helvete. Det är också ett väldigt mänskligt program. Alltså det är det mest liksom, alltså tar man typ Love is Blind eller Bachelor, de här, det är ju lite jippo också. Det är lite human experiment. Det är lite, inte förnedringstv, men du fattar vad jag menar. Det här är ju lite mer SVT över det hela. Det är väldigt, det är lite mer, det är lite snällare, men det gör det också mer mänskligt. Och det är spännande tycker jag.
Jag tycker också att det programmet har lyckats väldigt bra med är att det känns som att man hoppar in i, alltså många av de här programmen kan kännas väldigt artificiella, konstlade. Ja. Du hoppar verkligen in i en riktig vardag. Alltså jag tycker att jag är så fascinerad över att folk som har träffat så kort tid, de liksom går in i den här vardagen och det är allt ifrån de ska fira midsommar hos en vän eller de liksom blir det här paret som många kan känna igen sig i. Det känns verkligen som att man är bredvid det här paret och följer med dem hela resans gång. Och man kan känna igen sig i så många, många delar. Ja. Jag tycker de har lyckats väldigt bra att fånga upp det här riktiga, det genuina i hur det kan vara i relationen eller typ så här, det här vardagsgnabbet man kan ha.
Det är ju också det som är det svåraste i relationen. Det är att få vardagen att lira, tycker jag.
Ja.
Alltså det är vem som helst kan köpa presenter och åka på resor. Men att få vardagen att lira är ju det som är det svåra.
Jag undrar så här, om man skulle själv varit med i ett sånt här program. Vilka preferenser hade ni angett? Så här, det här är viktigt för mig.
Alltså jag fick en fråga, jag gjorde en intervju igår. För att det är releasevecka nu. Så jag gör en massa intervjuer för pusselbitar. Gå in och lyssna på Spotify nu, länk i beskrivningen. Men då fick jag frågan så här, men varför är du singel? Så bara, nej men jag vet inte varför. Och sen var jag så här, okej, men vad är drömmen då? Och hur skulle du beskriva din drömtjej? Och då var det så här, det här är liksom orealistiskt. För att det här är liksom om jag hade kunnat konstruera en människa i ett labb. Och då är det så här, och jag har också dejtat så mycket. Och jag har insett att det är svårt till exempel att få mig att skratta. Alltså, jag kan inte minnas någon tjej som har fått mig att dö av garv ofta. Och det är många som snackar om att säga, men det är viktigt att jag kan få folk att dö av garv. Du kan få folk att dö av garv. Vi kan få varandra att dö av garv. Mm. Men jag minns inte sist jag var på en dejt där jag skrattade mycket. Så det hade varit mitt högsta. Alltså någon som har lite karaktär, någon som är lite rolig. Och sen utöver det självklara i värderingar och såna här grejer, så hade jag bara velat ha någon som har lite skön swag, som klär sig bra, som är driven och som jag kan beundra. Alltså som jag kan titta på och bara wow. Och det är ju ganska konstiga preferenser. Det är därför jag inte hade varit med i Gift på Skönkastet. För att jag tror inte de kan slå in de här siffrorna i en algoritm och sen hitta perfekt. De kan komma nära kanske, men det blir inte naturligt då. Det blir forsat. Och jag kommer ifrågasätta allt hela tiden för att det är det här jippot.
Mm.
Vad hade du haft för preferens?
Men det är svårt. Sådär att man blir, alltså man blir imponerad eller beundrad. Ja. Eller man blir lite wowad. Den är svår.
Ja,
för att, jag måste bara säga, det kan ju vara någon som egentligen inte är så som man tänker att man ska bli wowad, men man blir ändå wowad. Ja. För att den har en personlighet som gör, eller hon säger
sköna grejer. Jag tror också mycket handlar om att vara trygg i sig själv. Alltså att så här, att det är en person som är så pass trygg i sig själv att det inte är en person som bara drar förhållandet framåt, utan att man gör det tillsammans. Det är svårt att förklara.
Men ibland kan jag undra så här, typ när du berättar om de här grejerna. Om du hade fått allt det här. Ibland tänker jag så här. Ibland kanske man tänker att man vill ha någonting. Men sen när man får det, då var det inte det man ville ha.
100%. Alltså, jag vet ju inte vad facit är. För jag har ju inte upplevt facit. Så jag kan inte säga det.
Ja, men jag tänker du är ändå ganska också så här frejdig och liksom kör och framåt och liksom 180. Det känns ju ändå som att så här, om man kollar på typ de tjejerna som jag har varit med som du har träffat. De har ändå varit ganska lugna.
Ja.
Och jag undrar om inte det är typ det du ändå vill ha. Vill du ha någon som är lik dig? Eller hade det blivit clinch då?
Alltså min psykolog sa till mig. Hon bara, du har varit med ganska tillbakadragna tjejer. Och de blir bekväma. För att du är liksom loket.
Ja. Och då blir du bara, fan jag drar hela skiten.
Ja. Och hon tycker, så vet inte jag vad fan vet hon också egentligen. Men... Hon tycker att jag borde hitta någon som kan liksom matcha mig på något sätt. Och det är ju svårt för att jag är ju sjuk i huvudet. Och då, alltså, förstår du vad jag menar?
Men det är det, men om du skulle få en anis i kvinnoform, hade det funkat? Eller hade du bara, fan du jobbar hela tiden, du är borta, du är aldrig hemma, du lägger aldrig tid för mig. Alltså hade det blivit den då?
Jag vet inte.
För jag tror att du vill ju ändå ha någon som ändå kan ge dig utrymme till att göra din grej. Och som kan supporta dig, som kan göra sin sak. Men som inte kanske... också är borta för mycket. För då är det bättre att du blir tillsammans med en skyltåkare på H&M.
Alltså, men det finns väl en balans någonstans där. Men det jag tänker på, som jag har reflekterat mycket över på senaste, det är att jag tror inte jag vill träffa någon via så Hinge. Eller Tinder, eller vad det nu är för app. Utan jag hade velat träffas i verkligheten. Jag gjorde en intervju med Jireel, för att han är liksom så flickidol. Jag bara, din DM måste vara helt sprängd. Han bara, jag kan inte träffa en tjej om det inte är typ via en kompis. Eller så, liksom på riktigt på något sätt. Och det finns något i det. Det finns något i det. För att om du matchar med någon på en dating-app, då är det väldigt uppenbart vad båda har för liksom intentioner. Och då är det liksom därför ni ska träffas.
Vad menar du? Du menar att folk vill bara ha
romantik? Nej. Inte, det handlar mer om att det är liksom, det är i intentionen att träffa någon. Det är liksom i kärlekssyfte. Sen är det ju vissa som är bara där för the search. Och vissa där är hopplösa romantiker, som jag själv. Men, men jag menar bara att det blir ju väldigt... onaturligt på något sätt när man tänker på det. För att säga, nu har vi matchat på den appen, nu ska vi gå på dejt och nu ska vi förhoppningsvis bli kära. Alltså förstår du? Det blir lite krystat och lite forsat på något sätt. Det finns ju något så jävla häftigt i att du vet, så här, säg att man är på någon tillställning eller man är ute eller whatever. Eller man är på någon fan vet jag vart man är. Och sen träffar man någon som bara så här, de är inte där för att de ska träffa dig och ni ska bli kära, utan de är där för att de är där av samma anledning som du är där, ni bara existerar. Och så är de bara sig själv och man pratar och man bara, fan vilken stjärna. Det där, Det där, wow.
Det traditionella sättet är ju så magiskt ändå. Och bara ses ute utan att man bara hamna på samma plats.
Ja. Jag tror bara så här, tänk dig att du hamnar i en grupp med människor som du inte hänger med vanliga fall. Mm. Där det är någon som känner någon som känner någon och så pratar ni om något. Och så hör, så, det, jag har en bild i huvudet av att man hör någon prata på ett sätt om någonting som man blir fascinerad av.
Mm.
Att de brinner för något. Att de har lite så pondus. Att de kan prata. Alltså, du förstår vad jag menar. Och det är svårt. Mm. Det är, vad fan vet jag också. Jag vet ingenting. Jag är en åsna i frågan.
Nej, men det är du inte. Men jag tror att så här, man testar väl sig fram. Liksom. Alltså, jag tror att relationer också blir ju svårare. För ju mer du får alternativ. Ju mer samhället blir tillgängligt på något sätt. Ju mer blir folk rubbade. Ja. Alltså, helt ärligt. Back in the days. Folk kanske liksom inte... alltid hittade den de älskade. De hittade det. Det brukar ju vara så här, if you can't get the one you love, typ get the one, typ bli tillsammans med den du hittar. Alltså, förenklat.
Alltså man var liksom tvungen att nöja sig enklare.
Förstår du?
För att jag tänker ofta
och det finns ju något vackert i det.
Ja, 100.
Att nöja sig.
Men det finns också tragiskt i det.
Ja, såklart. Men det finns också något tragiskt att gå och jaga och tro att man ska hitta perfektion.
Ja.
Och så är man tillsammans med en AI-bild, förstår du, som inte finns.
Alltså vet du vad min rädsla är? Att jag ska vakna upp när jag är 60, ensam. Och sen bara, fan, jag hade ändå den här tjejen. Och vi hade det ändå bra. Varför bara nöjde jag mig inte? Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, men jag tror inte du kommer hamna där.
Nej, jag vet inte.
Och jag tror att så här, de här rädslorna, alltså så här, det finns ju tusen saker att vara rädd för, men det är så här, då får du väl ta det då.
Vad är du rädd för? Du är rädd för döden.
Ja, det är ju garanterat. Men jag är rädd att jag ska liksom hamna i ett läge där jag är olycklig eller där jag liksom nära och kära inte frisk. Alltså sådana här saker.
Är du lycklig?
Ja, men jag skulle säga det. Sen har man ju ändå tillfällen där man typ... Alltså tillfällen där man dippar eller tillfällen där man liksom ifrågasätter saker och ting. Och... jag är ganska så här medveten om vad jag gör, vilket jag kan också ibland, jag ska inte säga att jag överanalyserar.
Är du lite kontrollfreak?
Det är garanterat. Men det kan också bli att jag liksom, jag vill gärna stanna upp och känna av och bara fundera saker, men det är också att ibland är det bra att inte liksom göra det för djupt, för då kan du kan alltid hitta saker eller problematik i situationer.
Ja. Du ska, som jag alltid skapar problem och säger, ja, alltså,
jag försöker ändå göra någon form av matte med mig själv att, så här, är det här ett riktigt problem liksom, eller vad är det som gör att jag känner den här känslan just nu. Jag måste bara berätta, det var en grej som var också sjukt. Jag tog med mig mina kollegor för några veckor sedan. Vi gick på så här breathwork. Jag bara, fan, när vi ska testa på grejer på jobbet. Visst, du kan gå och bovla och grejer, men jag tycker om att göra saker som är helt annorlunda. Så här, vi testar ju någonting vi inte har gjort. Om det är så här, vi ska kasta en, fan vet jag, en sten från ett berg, för det är inget man brukar göra, då gör vi det. Och många har inte testat på breathwork.
För de som inte vet, inklusive mig, vad är breathwork?
Alltså breathwork, och det här är ju instruktionslätt, det jag har gått på. Du går till ett ställe, det är en sal, det är ganska mörkt. Du liksom, du har en grej för ögonen, du lägger, så det är andningsövning. Så du jobbar med andningen ganska mycket. Och sen så typ, i kombination med det här, så hon som instruktör, hon kör någon musik, hon kan köra någon liksom doftgrej sådär. Så att det, apropå doft
och
sinnen.
Alltså Pärleros sa att han gjorde det här, och han sa att det kändes som att han hade tagit de sjukaste drogerna.
Ja, alltså för vissa kan det bli väldigt annorlunda. Men det är också väldigt så här, du måste vara mottaglig. För du kan gå in i det här rummet, så kan det sitta 10-15 pers. Ja. Och så när de andas, då kan de göra det ganska dramatiskt. Så får vissa så här, man bara, vad fan är det som händer? Alltså ska jag bli uppkäkad här? Och... första typ 2-3 gånger, jag blev väldigt ofokuserad, jag var väldigt liksom, jag kunde inte göra något annat än att tänka på det här. Sen efter det här, när jag gjort det några fler gånger, då bara kände så här, du blir så jäkla lugn av det här. Så jag bara kände så här, jag zonade ut i min grej. Man brukar säga att man kommer olika liksom lager av den här, inte hypnosen, men du kommer in i en grej. Och för mig, varje gång jag gjort det tidigare, då har jag alltid känt så här, starka minnen från platser jag varit. Ibland kan man ju så här, när man typ gör någonting, man kan minnas tillbaka till saker, men det är liksom, det är typ förnimmelser eller bilder av de här platserna. Nu kände jag liksom, jag kände doften. Jag kommer ihåg hur liksom jag kände mig när jag var liksom 17 i den här energi. Alltså jag kunde liksom känna att jag var där i den här situationen. Och senaste gången jag gick dit, du var med mina kollegor. Jag bara, vi ska göra lite kick-off. De bara, okej, vad ska vi göra? Men ska ta det till breathwork. De bara, okej. De var så helt... alltså, de var liksom... De hade väl aldrig gjort det. Och jag bara, men tänk på det. Det kommer vara väldigt så här störigt. Och det första gången man kommer störas på alla de här grejerna. De bara, okej, absolut. Och så går vi dit. Vi går dit och jag märker på mina kollegor så här. Alltså, vet, man märker när folk är nya. De är lite obekväma. De vet inte hur det funkar. Och jag sa så här, jag bara, ni måste ändå våga liksom andas ut och göra det här. Tänk inte på om det låter. Alltså, vi bara gör det och så liksom var mottaglig för det. Och då sa jag också så här, jag bara, första gången jag var där, alltså första gången jag var där, då var det en kille som var där också första gången. Och de går alltid ett varv runt och så här pratar så här, ah, men vad, hur känns, hur man pratar en gång innan, eller inför, och så pratar man en gång efter. Och han bara, ah, det är första gången här, eller han var så här, han såg ut att vara någon medelålders mellanchef på något ställe. Sen när vi skulle prata efteråt, då liksom var han helt förstörd. Och jag blev helt obekväm av att se honom. Han bara, jag hade inte förväntat mig det här, och jag vet inte vad som hände med mig. För den här instruktören sa så här, det kan bli så att man kan känna obehag, det kan bli så, man kan bryta upp, men låt alla känslor är välkomna. Jag bara, absolut, kolla på dem här. Och han var helt förstörd. Jag var helt skärrad för hans skull. Och det enda jag kunde tänka på, det var alla de här människorna som låg runt den där ringen och bara och jag bara, fan, kan man ens få någon ro i det här? Nu var det i alla fall min 6:e och 7:e gång jag gick med mina kollegor. Sen, no, alltså, där var en timme. När hon sätter igång den här övningen, alltså själva guidade turen, sätter hon igång den musik. Alltså den känslan som bak, alltså det var så jäkla sjukt. Det kändes som att så här, jag bara öppnade, det var som att jag liksom hade en dragkedja från halsen ner och jag bara drog upp den och bara öppnade upp mig själv. Och sen så bara, jag bara såg massa minnen från typ så här, när jag var ung, mina föräldrar, när de pratade med, när typ så här, min pappa fick samtal när hans mamma hade gått bort. Alltså det var så många grejer som bara kom till mig. Och jag blev helt så här, det var som att någon liksom tog bort locket på mitt huvud och bara fyllde det med en hink in. Jag bara såg hur vätskan fylldes från tårna uppåt och så bara sköljde jag ur med det här, ur liksom att jag liksom också, jag bara bröt upp. Alltså i 55 minuter grät jag konstant.
Är det sant?
Det var helt fucking sjukt. Jag var så rörd och emotionellt.
Du blev som han den shurdan du berättade om.
Jag blev som den här shurdan och jag kunde inte sluta. Jag hade en ögonmask. Jag fick ta bort det. Och den här instruktören, det är musik och sådär. Hon kom och la någon filter över mig, typ höll om mig, för hon märkte att jag var helt knäckt. Jag var helt förstörd. Och det var som att jag bara reste tillbaka till massa grejer. Alltså det var så sjuka grejer.
Men var det nice då? Eller var det bara hemskt?
Nej, det var så jäkla befriande. Men jag var också så, någonstans var jag också typ, jag var lite typ stressad över vad som hände. Och att jag visste någonstans att jag är med mina kollegor på kickoff. Så att det var liksom
kul det här jobbet!
Och grejen är att de var det ju så hög musik så de hörde inte. Men de såg ju på mig efteråt att så här, jag var helt förstörd.
Du haltade ut.
Ja, och grejen är, jag kommer ihåg att vi skulle liksom prata om det här efteråt, vad som hände. Och jag var ju helt förstörd. Och bara, jag har inte gråtit på 6 år, men vad som hände. Alltså jag var den här andra killen, literally.
Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Swedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Swedol för säkerhets skull.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Och det var så sjukt för att liksom, jag upplevde så starkt grejer i min barndom. Och det var liksom inga, det var inga specifika grejer, men det var liksom saker som jag bara inte, alltså jag vet inte. Det var så jäkla konstigt. Det var som att jag var där och såg allting, men det var så jäkla sjukt, men det var så jäkla starkt.
Ja.
Och jag
skulle du liksom rekommendera det här för gemene man?
Ja, alltså jag menar,
på egen risk eller?
På egen risk. Nej, men alltså du måste göra det ett par gånger för att komma in i det. Kostar kanske 300 spänn eller något sådär. Och det gäller också att hitta rätt instruktör. Jag går till ett ställe som jag tycker är jävligt nice. Det heter Hale, typ Hale Center. Ligger vid Garnisonen. Väldigt mysig lokal. Jag går alltid på kvällen när det är lite mörkare. För då får jag en annan känsla. Väldigt mörkt, tända ljus. Och så har de en speciell aura. Jag tänker att vi såklart ska gå dit någon gång.
Är det liksom en typ av terapi? Jag är ytterst skeptisk.
Ja, men det är som en session skulle jag säga. För att alltså, för mig, det var helt sjukt det som hände. Alltså, man är så minnesbank i kroppen som du liksom ändå på något sätt inte förtränger, men det trycks undan, men det ligger ju där inaktivt, som när du kände den här doften och du bara kastas tillbaka. Tänk dig att kunna kastas tillbaka men i ännu starkare sinnen. Då kommer det påverka dig på ett helt annat sätt. Och den här grejen var så jäkla, det var så jäkla omtumlad. Jag trodde inte.
Jag har aldrig sett dig gråta.
Nej, jag har aldrig sett mig själv heller gråta. Nej, men jag gråter inte jätteofta, även om jag kan känna väldigt mycket. Men det är någonting hos mig som ligger starkt. Jag kommer ihåg typ min farsa när hans mamma gick bort. Det här var så sjuk grej. Det här kan göra mig väldigt emotionell. För det var lite det som jag också kom till mig den här, från den här sessionen. Jag kommer ihåg min farsa, han är så här persis från den äldre skolan. Han har aldrig visat så mycket känslor.
Nej.
Och jag kommer aldrig glömma, du vet, det är en sån stark grej för mig, för att jag kommer ihåg när de ringde från Iran, du vet, back in the days. Och de liksom, de ringde då och skulle, lång historia kort, min farsa hade ju då en mamma som var ganska sjuk, alltså lite sjuk, men hon var så här, på äldre dag, hon kunde inte ta hand om sig själv. Så min pappa, han hade grejer som han skickade från Sverige hela tiden till Iran. Det kunde vara typ så här hjälpgrejer, typ så här vuxenblöjor, alla såna här saker. Så de hade någon som hjälpte hennes mamma och han roddade med allting från Sverige. Och i vår källare så fanns det typ som ett gammalt förråd. Det var ett förråd. Och det var massa hyllor där. Och där hade han liksom stashat upp de här grejerna. Han hade köpt i bulk så att han kunde skicka.
Det, ja.
Och jag kommer aldrig glömma så här. Det ringde på telefonen. Vi hade så här källarplan och det var mitt rum då. Och det här förrådet låg bredvid mitt rum. Sen var det liksom entréplan och så var det ett rum, en våning till där det var liksom sovrum. Och gamla hemtelefonsfunktionen, det var ju så här... Du kunde ju svara samtidigt.
Ja, man kunde lyssna på
telefon. Så det som händer är att de ringer då för och det är så här, det, när det ringer man sprang ju till telefonen så var det så här, men du kan lägga på, jag har tagit. Och jag svarar. Eller jag svarar, men min farsa redan svarat. Och han vet ju inte om det att jag hör samtalet.
Man kunde ju också ta luren och hålla för.
Ja. Prata eller grejer, exakt, man, muta.
Jag brukade tjuvlyssna på mina syskon.
Ja. Och då hör jag liksom att de berättar. Min fars gjorde de här grejerna. Och de berättar då att hans mamma har gått bort. Och han vet inte att jag har hört det här. Och sen så liksom lägger han på. Och han liksom åker iväg med bilen liksom. Alltså det, han var inte sån här som visade så mycket, nej, känslor. Så han åker ju iväg med bilen.
Det är också lite så typiskt man från, ja, äldre man från,
ja, exakt. Han åker iväg med bilen och bryter ihop säkert sådär. Och liksom jag minns det så tydligt, liksom, den här grejen. Och det var liksom lite det jag såg under den här sessionen när jag gjorde den här mindfulness-grejen. Och det här förrådet, de här grejerna, de var kvar hur länge som helst. Det var så jävla... Du vet, för honom, du vet, det var liksom det sista som var kvar. Exactly. Så att han ville liksom inte... Han ville inte att vi skulle ta bort de här grejerna. De var kvar hur länge som helst. Helt orörda. Och vi ville ta bort det, men för honom var det så starkt liksom, att de här grejerna skulle liksom vara kvar. Så att det är så minne kring det där. Och sen när vi typ till slut liksom skulle ta bort de här grejerna. Och det, man ser sin... Bara, fan, alltså, det har gått ett år. Liksom. Vi kan inte ha kvar... Alltså, det är sådana grejer. Man ser sin pappa liksom, bryta upp första gången. Det var mycket sådana där grejer som kom till mig där och då. Och det är mycket saker som man liksom... Du kanske upplever det, men du kanske liksom inte på något sätt... bearbetar eller tänker på, vänta, den här känslan, du är ung, det händer dig, du kanske inte vet hur du ska hantera det, så ligger det kvar hos dig och sen så liksom bubblar upp sen. Men det liksom, det var den, det liksom, det momentet var så jäkla starkt att se, för att han liksom ändå inte ville, han ville inte visa att han var ledsen, men så kom det ett läge när han liksom inte klarade av då, och så liksom, du vet också när det är någon som inte vill gråta och sen så liksom den kan typ inte hålla sig, men den försöker hålla sig under tiden som den bryter upp. Det blir typ ännu starkare, ja, situation av det. Så att det var liksom, uff, det var... Det är sådana bilder jag aldrig kommer glömma liksom. Men det... Jag vet inte hur vi kom in på det. Men det var liksom sådana saker som liksom kom upp till mig när jag var där. Och jag liksom, jag var så jäkla... Det var helt sjukt. Jag bara grät. Och jag försökte liksom hela tiden stoppa mig, men det gick inte. Och sen efteråt, mina kollegor bara, ej alltså, mår du bra? Alltså, vad har hänt? Ja. Så att, alltså, jag kan verkligen rekommendera den här grejen.
Ska du göra det mer?
Ja, jag vill verkligen göra det mer.
Nu, hur ofta gör du det?
Alltså, nu var det ju 2 månader sedan, 1,5 månad sedan vi gjorde det. Men, eller 1,5 månad sedan. Men jag skulle vilja göra det typ en gång i månaden, eller så ofta som möjligt. Men det är bara det att man måste hitta tiden. Men jag tycker vi ska göra det. Men man måste liksom ta sig tiden för att göra det här.
Ja, och vara öppen för det.
Ja, och jag kan säga att oavsett om det är såna här saker eller fan vet jag, vissa mediterar och sånt där, eller om du ligger bak och lyssnar på skön spa musik, det är jäkligt nice grejer, för att man ändå ska liksom det kanske är grejer som du upplevt eller jag upplevt som man bara har latent, som man inte har liksom bearbetat. Och det var som, ja, du själv sa, det var ju något uttryck att så här, man kan lägga grejer i väskan, men sen blir väskan tung.
Ja, men om man inte pratar om det så blir det tung.
Och det var i alla fall jävligt befriande. Det var det, ja, som var grejen. Och sen så, mina kollegor försökte ju då trösta mig. Men det var så här jobbig grej. Men jag kände, ja, mig liksom, det kändes som att någon hade tagit sandpapper och liksom pilat insidan av min kropp. Så jag kände mig helt len.
Men vi ska avslutningsvis...
Mm. Har vi Thailand Production där?
Nej, innan Thailand Productions, ah, så har vi ett litet segment som Hampus har kokat ihop.
Ah.
Hampus, varsågod.
Ja, men det är en klassiker, ni har hört det för Fuck, marry, kill.
Åh, jävlar.
Och den här gången så vill jag att ni ska liksom förklara varför ni väljer fuck då. Eller kill. Eller marry.
Ja. Så framförallt fuck vill du veta.
Framförallt fuck så vill jag veta.
Varför liksom började du med att du ville veta just fuck? Ja, det är någonting lurt med det här.
Så att jag har tagit fram tre olika namn.
Ja.
T2. Och vi börjar med Anis.
Ja.
Så de följande namnen är Filippa Toremo.
Ja.
Kattpau.
Kattpau.
Och Sofia Wistam.
Sofia Wistam. Okej.
Okay. Men den är, jag tror att fuck är väl enkel, eller? Eller kanske den där?
Nej, absolut inte. Jag skulle säga att jag gifter mig med Sofia Wistam. För hon är rik. Hon har hus på Lidingö grej. Hon kan ta hand om
mig. Du är så jävla strategisk, din jävel. Riktig toyboy, va?
Jag gifter mig med Sofia Wistam. Mm. Jag ligger med mitt ex. Som du säger, det är väldigt enkelt.
Ja.
Val. Och sen måste jag då tyvärr döda Pau. Sen vill jag inte döda Kat Pau, men det här är liksom en väldigt strategisk, ett väldigt strategiskt utfall för att göra det så enkelt som möjligt för mig själv.
Ja, men spännande.
Ja.
Berra.
Fuck, marry, kill.
Du tycker det är jobbigt.
Ja, det, det är pirrigt och spännande och läskigt.
Varsågod.
Anders Hansen.
Ja.
Alex Schulman. Och Gunilla Persson.
Åh jävlar.
Åh jävlar. Alltså, jag hade legat med Gunilla Persson. För jag tänker att jag hade fått mest njutning av det då i sådana fall. Det hade varit mest rimligt.
Ja. Alltså baserat på din läggning, menar du?
Ja, exakt. Bara baserat på det. Ja. Jag hade gift mig med Alex Schulman. Fan, det är rik. Nej, men fan, Alex är också AIK.
Och Anders Hansen hade han dödat.
Anders Hansen, om jag får tag på dig. Anders Hansen, jag hade varit tvungen att och liksom, kasta han alltså, under bussen. Han fortfarande vill leta med ljus och lykta. Vi knackar dörr.
Och diverse institut.
Ja, nej, men Alex Schulman hade jag gärna gift mig med. För jag hade velat liksom... Jag hade velat liksom
spendera tid med honom.
Spendera tid med honom. Kvalitetstid. Jag vill också lära mig. Han kan lära mig både läsa böcker och skriva böcker. Något jag ser fram emot.
Ja, spännande.
Fan, det var ganska enkelt.
Ja, har du med?
Det var de liksom. Ja, de var de.
Och med det sagt vill jag bara avrunda. Men det är någon som vet vad Anders Hansen är. Vi letar fortfarande efter honom.
Eller om Schumann vill gifta sig med Berra, då har vi också till England. Har ni någonting att tillägga?
Blev det ingen Thailand production?
Thailand production. Har vi någon Thailand production?
Ja, Thailand.
Vi har, Kevin han har fått och han har varit på lite vacationer.
Vi kan ju säga så här, Kevin, han tog ju lite sabbatsvecka förra
veckan. Exakt.
Sen såg han i kommentarerna att det var så många som bara, vad är Thailand production? Ja. Och då han fick, alltså jag hade sett någon kille få sån jävla injektion i sina ögon.
Tand. Så här kommer och det är ett barn här.
Jag går ner i källaren då.
Vet du vad? Vet du vad?
Jag har lagt in kobide också. Ja, det var bra. Jag menar alltså att ungen slog i huvudet. Och sen,
ja, och sen kom du.
Ja.
Det är väldigt roligt. Eller förlåt för Kevin, tycker jag. Kevin,
jag måste ändå ge honom. Han avrundade snyggt faktiskt.
Han går tillbaka starkt.
Persiens, Irans nationalrätt.
Ja, kobide. Men det är där någonstans ska vi avrunda dagens video. Hoppas tyckte det var kul, hoppas tyckte det var intressant. Tryck på like och prenumerera och 5 stjärnor och allt annat som man kan göra. Gå in och lyssna på Pusselbitar, den är ute nu. Tack för all kärlek.
Tack för support.
Och vi ses.
När vi ses.
Mother Baba, hej hej hej. Hej då.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.